En podcast från Aftonbladet.
Mystiska drönare runt flygplatser och militärbaser. Attentatsmän som försöker sätta eld på IKEA-varuhus. Ja, i Baltikum rapporteras det allt mer om incidenter. Och mycket tyder på att Ryssland ligger bakom sabotagen. Under onsdagen gick ett drönarlarm i Litauens huvudstad Vilnius som fick flygtrafiken att stoppas.
Befolkningen i vissa områden i Litauen har under morgonen uppmanats att söka skydd sedan militären upptäckte en misstänkt drönare. Det meddelar landets nationella krishanteringscenter. Flygplatsen i Litauens huvudstad Vilnius stoppade flygningar därifrån och NATOs flygpolisuppdrag aktiverades. Litauens president och premiärminister fanns bland de som sökte skydd.
Men hur långt är Ryssland beredda att gå i sitt hybridkrig mot grannländerna? Och var går gränsen för vilket sabotage som NATO faktiskt väljer att svara på? Det pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Och jag heter Jesper Spanne. Och med oss idag har vi Wolfgang Hansson, oberoende utrikesanalytiker. Välkommen.
Tack så mycket.
Du, så sent som i onsdags gick ett drönalarm i Litauen och ett NATO-flyg skickades upp med anledning av den händelsen. Hur mycket skakar såna här händelser om?
En hel del skulle jag säga. Det här är ju ett väldigt orosmoment för de baltiska staterna. Och just också när det påverkar det både civilflyget och annan verksamhet, annan transportverksamhet, så är det ju väldigt skadligt för de här länderna också. Jag menar, här, det är ju inte första gången som man är tvungen att ställa in all flygverksamhet på flygplatsen, och det har varit ett antal flygplatser i de här länderna som har tvingats stänga. Så det är klart att det är bekymmersamt.
Även Estland och Lettland har rapporterat att drönare kommit in i deras luftrum. Hur oroliga är de baltiska länderna över just drönarhoten?
Man är ganska oroliga eftersom drönarna har ju blivit ett nytt vapen. Och man är ju rädd att ryssarna ska använda det mot de här baltiska staterna för att antingen för att genomföra rena attacker eller för att använda dem i någon slags hybridkrigföring mot de baltiska staterna. För det kan ju ofta vara väldigt svårt att identifiera, om man inte skjuter ner drönaren så är det ju oftast väldigt svårt att identifiera var den kommer ifrån. Och i flera av de här fallen så har ju drönarna, efter att man upptäckt dem, sen har de försvunnit innan man har hunnit göra någonting åt det. Så man vet inte helt säkert varifrån de här drönarna kommer i alla fall. Även om Ukraina ju har sagt i ett antal fall att det är deras drönare som förmodligen har störts ut av ryssarna. Och därför kommit in över Estlands och Lettlands och Litauens territorium. Och även faktiskt i Finland har man ju haft det här problemet.
Hur ser Rysslands retorik kring de här baltiska länderna ut egentligen? Har det funnits reella riktade hot de senaste åren?
Absolut. Verbala hot hör ju till vardagen gentemot de här länderna. Och nu när i samband med de här drönarincidenterna så har ju ryssarna trappat upp den retoriken och hotat med att vidta motåtgärder. Man har inte specificerat exakt vad det här skulle vara, men man anklagar ju de här baltiska staterna för att de upplåter sitt luftrum åt de här ukrainska drönarna. Det finns absolut inga bevis för att det skulle vara så, men det är vad ryssarna hävdar, och de här samtliga baltiska stater hävdar ju att det gör de inte alls, utan att drönarna kommer in över deras territorium, det beror på att ryssarna stör ut drönarna när de närmar sig gränsen, och istället så hamnar de då i någon av de här baltiska staterna som är gränsad direkt med Ryssland. Och det finns även uppgifter om att ryssarna skulle ha lyckats ta över en del av de här drönarna och styra dem in över de här baltiska staterna. Jag vet inte om det är tekniskt möjligt, jag kan inte tekniken, men det är i alla fall vad en del säger.
Hur stor är egentligen oron för Ryssland i de här länderna?
De här baltiska staterna, det är väldigt små länder med väldigt små befolkningar. Vid ett ryskt anfall så har de ju väldigt lite att sätta emot. Så att det är klart att de är oroliga för att ryssarna återigen på något sätt ska försöka ta över de här länderna. För de var ju en del av Sovjetunionen under ett antal år, och det var ju en både smärtsam och svår process för dem att slå sig fria igen och bli självständiga. Så att det finns en väldigt stor oro för vad Ryssland kan tänka sig till.
Ja, och vem var det som faktiskt organiserade attentatet mot ett IKEA-varuhus i Litauen? Och hur tänker NATO om det som händer i Baltikum? Det pratar vi mer om med Wolfgang Hansson snart. Det här är Aftonbladet Daily. Du, Wolfgang Hansson, det har ju varit en del sabotage i Baltikum som påstås vara organiserat från Ryssland. Bland annat försökte en ung man sätta eld på ett IKEA-varuhus i Vilnius förra året. Vad vill Ryssland egentligen åstadkomma med det här?
Det här är ju en typ av hybridkrigföring där man i det här fallet och i allt fler fall verkar det som att man rekryterar så att säga engångsagenter i olika länder för att utföra rena terrorhandlingar eller sabotagehandlingar. Och det som man sen själva kan förneka. Så att även om vi misstänker att ryssarna ligger bakom en rad olika händelser som har inträffat både i Baltikum och i andra länder i Europa, så är det väldigt svårt att direkt bevisa att ryssarna har legat bakom. Och det är ju en poäng för ryssarna att genom den här hybridkrigföringen så kan man så att säga förstöra och störa NATO-länderna utan att så att säga öppet gå i krig med dem. Och det verkar ju vara precis det som är den ryska taktiken, för man vet att öppet kriga mot NATO, då finns det en stor risk att man skulle förlora ett sånt krig. Men den här hybridkrigföringen, den kan man genomföra eftersom man alltid kan förneka att det är man själv som ligger bakom det här.
Och befolkningarna i de här länderna, är de skeptiska till vem som faktiskt har gjort det här, eller är de säkra på att det är Ryssland?
Det varierar nog lite grann. Många är nog tämligen övertygade om att det är Ryssland som har gjort det. Men sen finns det ju då ganska stora rysktalande befolkningar i de här länderna, åtminstone i Estland och Lettland. Och där finns det kanske en större skepsis. Där är man lite mer ryssvänlig så att säga, även om man inte direkt sympatiserar med Ryssland, så är man kanske lite mer skeptisk än hur befolkningen är.
De här sabotageförsöken känns ganska underrapporterade i Sverige. Vad tror du det kan bero på?
Det inträffar så många av den här typen av dåd i våra egna länder, närmare oss så att säga, i Sverige och i de nordiska länderna, och att man därför koncentrerar sig på det. Och sen tror jag också det beror på att i många av de här sabotagehändelserna så har det ju inte hänt så mycket. Utan man har försökt göra olika saker men inte lyckats. Och när inte då de här sabotagen har lyckats, då blir det inte samma rapportering. Men jag tar till exempel den här gårdagen, drönarincidenten över Litauen. Den rapporterades ju ganska stort precis när det hände. Men sen när det inte blev någon dramatik kring det hela och Litauen blåste faran över, så försvann ju det här väldigt snabbt ifrån nyhetsförmedlingen. Och det har ju liksom inte satt något större avtryck. Det tror jag är en stor anledning.
Estland, Lettland, Litauen är ju alla medlemmar i både EU och NATO. Hur diskuterar man deras säkerhet och var går gränsen för att NATO ska svara på de här händelserna?
Alltså deras säkerhet är ju top priority för NATO. Och det är därför också som NATO har placerat trupper i alla de här länderna. Och vi har ju svenska soldater exempelvis i Lettland som ju ska vara en signal till ryssarna att inte försöka sig på att invadera de här länderna, för då kommer NATO att svara. Och också då vara en slags försäkring för de här länderna att NATO visar de här länderna att vi tar er säkerhet på allvar. För det är ju många som tror att om det är någonstans som Putin försöker testa den här NATOs paragraf 5 om den här kollektiva försvarsparagrafen, att om ett angrepp så ska alla länder ingripa för att hjälpa det landet. Att Putin kommer att försöka testa det i något av de baltiska länderna eftersom de är ganska små och det han tror att till exempel USA inte skulle vara berett att ställa upp på de här ländernas sida mot Ryssland för att det skulle liksom komma med en för stor politisk kostnad. Så därför så är ju balternas säkerhet verkligen hela tiden liksom i fokus för NATO och inte minst för Sverige eftersom vi är så pass nära så att säga i geografiskt.
Och det finns ju en stor grupp rysktalande personer i de här baltiska länderna också. Hur ser deras situation ut?
Ja, det finns ju de som är väldigt integrerade och som känner sig som ester eller letter. Men sen finns det också en stor grupp ryssar som inte ens är medborgare i de här länderna, utan som är fortfarande ryska medborgare. Och där finns ju en risk att de här skulle kunna utgöra någon slags femte kolonnare i händelse av en konflikt. Och vi har ju sett hur i de baltiska staterna, och framförallt gäller det här då Lettland och Estland, hur man har exempelvis i skolundervisningen börjat tillämpa, förut var det ju tvåspråkig undervisning, både det lokala språket och ryska. Och nu har man ju, som i Estland har man ju då gjort att all undervisning i grundskolan sker på estniska, och så får den ryska befolkningen anpassa sig och man får se till att lära sig estniska. Just för att liksom försöka bättre integrera de här ryssarna i det egna landet.
Wolfgang, du har ju rest mycket i den här delen av världen. Hur ser baltländernas utveckling ut sedan Sovjetunionens fall ur ditt perspektiv?
Ja, den har ju varit lysande på många sätt, inte minst ekonomiskt. De har ju gjort enorma framsteg sedan de blev av med Sovjetunionen och blev fria. Och de har ju för sig också fått mycket hjälp av att de har kommit med i EU och i NATO, och de har ju verkligen utnyttjat det här på bästa sätt. En del av de här andra länderna som var sådana här stödstater till Sovjetunionen, som Rumänien och Bulgarien, där har det ju liksom utvecklingen inte gått lika snabbt. Men i de baltiska staterna har man ju varit otroligt motiverad att bli mer västerländsk i sitt tänkande och i sin ekonomi. Och så att de har ju haft en väldigt stark utveckling under de här åren och har fortsatt det. Utan deras stora problem, det är ju säkerheten, att man hela tiden har den här rädslan för att Ryssland på något sätt ska försöka införliva dem med Ryssland igen, att de ska bli av med sin självständighet.
Sveriges relation och samarbete med de här baltländerna, hur ser det ut med tanke på det ökade hotet från Ryssland?
Ja, det är ju ett väldigt nära samarbete. Det är ju nästan så att det är lika nära som det är med de övriga nordiska länderna. Och det finns ju många svenska företag som har verksamhet i Baltikum och tvärtom. Många banker verksamma där. Vi har ett väldigt nära säkerhetspolitiskt samarbete. Vi står ofta på samma sida i EU när det gäller olika frågor, och även i de här länderna är väldigt mån om exempelvis att försöka ställa om till mer grön teknologi och så vidare. Så att de är ju i väldigt många frågor, så är ju Sverige och de baltiska staterna bundsförvanter inom EU och inom NATO. Ett väldigt bra samarbete skulle jag säga mellan oss.
Sist här hörde vi Wolfgang Hansson, oberoende utrikesanalytiker. Jag heter Jesper Spanne och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi släpper ett nytt avsnitt varje vardag. Tack för idag.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.